Vi befinner oss den här sommaren i Johannes evangeliet och Johannes är ju en fantastisk berättare. Han är den som troligtvis skriver ner sitt evangelium sist av alla evangelister. Han har ett enkelt men samtidigt väldigt rikt språk. Det är fyllt av bilder, av antydningar och lite dolda pärlor som finns att upptäcka för läsaren överallt i hans texter. Och några av de där pärlorna som han plockar upp är ju de här jag är-satserna som vi predikar om den här sommaren. Ni vet, när Mose frågar Gud, när han möter honom vid den brinnande busken, vem är du? Vem är du? Vem ska jag säga? Vad heter du? Vad är ditt namn? Då är det som att Gud nöjer sig med att säga, jag är den jag är. Det blir liksom Guds namnet. Han är. Det räcker där och då. Men med tiden så får Israel reda på mer om Guds karaktär och Guds person. Det är som om Gud träder fram i livet med honom. De får känna, och med tiden så får de erfara vem han är. Hans namn uppenbaras i takt med deras erfarenheter av honom. Han är Herren, deras befriare. Han är Herren, deras beskyddare. Han är Herren, återlösaren. Han är Herren, deras läkare. Och så vidare, och så vidare. Och Johannes, han använder sig av den här bakgrundsberättelsen. Och så ställer han den här frågan. Hur kan vi veta att Jesus är Messias? Hur kan vi veta att Jesus är Gud? Är det så att Jesus också är den som är? Och så använder han alla de här berättelserna. Han har snappat upp det Jesus säger. Och så tecknar han en helt fantastisk berättelse. Det är ganska viktigt när man läser Bibeln att läsa den i relativt stora block. Att man får lite en kontext, en liksom bakgrundsberättelsen. I vilket sammanhang hänger det här? När säger Jesus, jag är världens ljus? Så jag ska bara zooma ut lite. Och jag ska försöka ta med dig in i Johannes underbara värld. När det gäller allt bildspråk och all den tematik som han använder sig av när han försöker att beskriva detta, vem Jesus är. Scenen är tempelplatsen och det är fest. Okej? Det är liksom inte svensk fest som är liksom lite lagom rolig, utan det är Mellanösternfest. Är ni med? Det är liksom och sen är det liksom, det dansas och det skriks och det är glädje. För det är lövhyddohögtid. Det är Israels mest glädjefyllda fest. Man firar att Gud har fört dem ut ur Egypten. Man firar att Gud har varit med dem genom alla prövningar. Det är mängder med olika ceremonier uppe på tempelplatsen. Och alla har olika innebörd. Ibland blir jag lite avundsjuk på våra liturgiska vänner i de här klassiska kyrkorna. För de kommer till ett kyrkorum och en gudstjänst som är fylld av symbolik. Och ibland är det där inte så dumt. Det talar till oss på ett annat sätt än orden och lovsången. Det finns liksom en visuell erfarenhet av Gud. Precis så är det på tempelplatsen nu. Det är fullt av symboler och handlingar som alla talar om djupa sanningar. En ceremoni innebar att man varje dag under lövhyddohögtiden tog en bägare och så gick man ner till silodammen och så fyllde man den här bägaren med vatten och sen tågade man upp till templet med vattnet och blåste i trumpeterna och så citerade man Jesaja 12:13. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Och så jublar man. och var genuint glad över att Gud hade räddat dem. Och de kunde ösa vatten ur räddningens källa. Så gick man där och så var det väl mycket folk och så skvalpade man lite med vattnet. Och sen så började man om nästa dag, tog en ny bägare. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Och mitt i de här festligheterna, mitt i folkvimlet, så börjar Jesus att undervisa och diskutera med de som är närvarande. Och när vattenösandet pågått i 7 dagar så ställer sig Jesus upp och så säger han: är någon törstig, i Johannes 7, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, så som skriften säger. Nu hade han fått folkets uppmärksamhet. Alltså, vi vet att våra präster och de som ska tjäna i templet, de bär det här vattnet som en symbol från Siloadammen ända upp till templet. Vi hör trumpeterna, vi fattar bakgrunden. Nu säger du att vi kan komma till dig och dricka direkt. Är det du som är livets vatten? Är det du som kan ge oss frälsningsglädje? Det här måste vi höra mer om. Och så tar Jesus ett break. Han går upp till Olivberget. Lämnar festligheterna över. Men så kommer han igen nästa dag. Och då händer det. Låt oss resa oss upp i respekt för Guds ord och läsa Johannes 8 kapitel, versen 1-16. Tidigt på morgonen så var han tillbaka i templet. All folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och för att få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner, han ritade på marken med fingret. Och när de envisades med sin fråga så såg han upp på dem och sa: denna av er som är fri från synd ska kasta den första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar så gick de därifrån en efter en, de äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Så Jesus såg upp och sa till henne: kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Och Jesus sa: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Sen talade Jesus till dem och sa: jag är världens ljus. Fariseerna sa då: du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus sa: även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag kommer eller går. Ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Och om jag ändå dömer är min dom riktig. Eftersom jag inte är ensam. Hans som har sänt mig är med mig. Herre, tack att du vill välsigna ditt ord. Att du talar till oss genom din heliga skrift. Att vi får lita på att det här är ditt sanna ord till oss idag. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. En annan ceremoni som utspelar sig på tempelplatsen på kvinnornas förgård varje dag under lövhyttohögtiden är också väldigt, väldigt glädjefylld. På nätterna så spelar man flöjt och dansar. Man sätter upp höga och många ljushållare runt gården. Och så tänder man dem som en påminnelse om att Gud gick med Israel om natten som en eldstod av ljus. Så gjorde man varje kväll på kvinnornas förgård. Man dansade, man gladde sig åt att Gud har tänt ett ljus för oss att följa. Det som skulle vara en plats för fest och glädje för kvinnorna och de andra som var där, blev för en av de religiösa utvald kvinna en plats för förnedring och utsatthet. Syftet? Att sätta Jesus på prov. Ingen riktar sig till kvinnan. Ingen funderar över hur hon och hennes liv påverkas av det här hon utsätts för. Hon bara släpas fram. Ur förnedring till förnedring. För allmän beskådan. Om man vill sätta Jesus på prov. Och det här provet som Jesus utsätts för, det påminner lite om, ni vet, den där frågan om man ska betala skatt till kejsaren. Alltså Jesus, var har du din yttersta lojalitet någonstans? Är den med oss? Med det judiska folket, den judiska lagen som Gud har gett oss? Eller är det med Rom? De som har makten här. Därför att det var nämligen så här. Troligtvis så fick rådet inte utdela dödsstraff utan att få Roms godkännande. Ni vet att det är ju Rom som måste döma Jesus till döden. Judarna kan komma överens om att han ska dö, men de kan liksom inte utföra dödsstraffet. Den här kvinnan svävar troligtvis inte riktigt i den dödsfara som man ibland funderar på om hon inte gjorde, utan hon är dit släpad som ett exempel. Så om Jesus säger att hon inte ska stenas, då förnekar han lagen. Säger han att hon ska stenas, då går han i strid med Rom. Så Jesus, vad säger du? Och Jesus, han väljer en genialisk väg mitt emellan. Ja, absolut. Lagen säger att hon ska stenas. Den av er som är fri från synd, kasta gärna den första stenen. Och helt plötsligt så flyttar själva domarsätet. De har satt sig på domarsätet, de här bröderna som har hittat den här kvinnan. Men helt plötsligt så flyttas platsen för domen inte i deras händer eller deras tal, utan platsen för domen flyttas in i deras eget hjärta. Är jag utan synd? Kan jag kasta den här stenen? Kanske känns det här som en berättelse som ligger liksom lite långt ifrån din vardag. Vad har detta att göra med mig? Det finns så mycket att lära här, så bear with me ett litet tag. Jag skulle vilja tala lite om domen. Det som blir liksom Jesus utsaga, det som händer strax innan. Det blir också en diskussion och ett samtal om domen. Jesus säger, jag är världens ljus. Och de börjar redan då kritisera honom för att han liksom framhäver sig själv. Och så kommer det en lag om hur Jesus är domare. Lagens funktion för judarna var inte att komma in i förbundet. De var judar av utkårelse och av nåd. De var Guds folk därför att Gud hade valt dem. Inte för att de skulle förtjäna det genom att följa lagen, utan de bara var Guds folk. Lagens funktion var för dem att stanna kvar i det där förbundet. Att bli kvar i Guds gemenskap. Men en lag förutsätter ju en domare, eller hur? Någon som kan bedöma om ett liv är i linje med lagen eller inte. Så är det i varje fungerande rättsväsende och samhälle. Har vi en lag, vi har Sveriges lag, men vi måste också ha domstolar som tolkar den där lagen och bestraffar dem som bryter mot den. Det säger sig självt. Men problemet var, som jag sa alldeles nyss, att den religiösa eliten, de hade satt sig på domarsätt. Och delade ut domar till höger och vänster. Och det är en plats där endast Gud kan vara. Gud är domaren. Vi har i uppgift att tala om Guds bud. Tala om Guds vilja för oss. Om ett rimligt sätt att leva i enlighet med Guds vilja. Där ska vi undervisa. Där ska vi undersöka tillsammans. Vi ska läsa Guds ord. Men den som kommer att döma oss en dag, det är Gud. Johannes har en något kluven bild av Jesus som domare. För vid några tillfällen så kliver Jesus fram och säger att han inte är domare. Att han inte ska döma världen. I 3:17 exempelvis. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Eller i det 12 kapitlet, den 47 versen. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen, utan för att rädda världen. Okej. Okay. Å andra sidan så säger Jesus i det 9 kapitlet av vers 39: till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se och de som ser ska bli blinda. Där är han helt plötsligt den som har kommit med dom. Och så ännu tydligare i det 5 kapitlet och 22 versen: och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. Så vad menar då Johannes? Han förnekar inte att det vilar en dom över världen. Men han är väl medveten om Guds kärlek till människorna. Ni vet att Johannes brukar kallas för kärlekens apostel. Han verkar vilja säga att Jesu tjänst är i första rummet nu i den här tiden en befrielsetjänst. Han ska en gång sätta sig på domarsätet och döma världen. Men under sin jordevandring så såg han människorna för vilka de var. Inte nödvändigtvis för vad livet gjort med dem eller ens deras egna handlingar. Han såg människan för den människan var. Och Johannes döparen ger en tydlig beskrivning av Jesu tjänst i evangeliets inledning, Johannes 1:29. Det står om Johannes så här: att nästa dag såg han Jesus komma och han sa: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är Johannes ärende. Jesus Kristus har kommit för att ta bort synd i den här världen. Han har kommit med ljus för att skingra det som är mörkt, det som är destruktivt, det som bryter ner, det som förstör för människor. Det är Jesu tjänst, en befrielsetjänst i första rummet. Vi har alla synd i våra liv. Och låt oss komma ihåg det när vi vägleder och hjälper varandra. Jesus är den som tar bort synden från våra liv. Vi har ett ansvar som kyrka att hjälpa det brustna att bli helt. Hur tar vi det ansvaret på bästa sätt? Jag tror att den strängaste domaren på tempelplatsen vid det här tillfället, det var inte Jesus. Jag tror inte att det var ens fariseerna som var den strängaste domaren. Jag tror att den strängaste domaren var kvinnan. Jag tror att hon dömde sig själv. För det är så vi människor brukar göra. Vi brukar alltid rikta ljuset mot oss själva. Och innerst inne så vet vi. Vi vet när vi har gjort rätt och vi vet när vi har gjort fel. Vi är våra egna hårdaste domare. Men när Jesus säger till henne, det befriar henne. Jag dömer inte dig. Jag vill befria dig. Jesus förstod varför hon hade hamnat i den här situationen. Han kände allting som ingen annan kände. Han kände hennes begär efter tillhörighet, efter att få vara någonstans, efter att bli älskad och bekräftad. Allt där, allt som kanske var sår i hennes liv och som hade fört henne till den platsen. Han visste det. Han tog hänsyn till det. Nu är det inte så att Jesus slätar över synden. Det är inte så att Jesus liksom, det är många som läser den här texten och tänker, Jesus dömer inte mig, jag får göra som jag vill. Han är inte min domare, han är den jag älskar. Jesus befriande uttal innehåller också ett påbud, eller hur? Gå nu, men synda inte mer. Alltså det finns i Jesu befrielsetjänst en påminnelse om hur livet ska levas. Och jag tror att det här hjälper oss i vårt möte med den här världen. Jag tror att det är viktigt att vi har de här bitarna på plats. Att vi är medvetna om vår egen skuld, om vår egen del i allt det som är mörkt och destruktivt. Och att vi också möter människor på det sättet. Med vägledning för livet. Och vi är i en befrielsetjänst. Jag skulle också vilja tala någonting om tron. Jesus ger oss en nyckel här till hur vi får del av den här friheten och den här förlåtelsen och den här syndernas befrielsen. Det handlar inte om religiös tillhörighet, det handlar inte om kunskap, om teologisk liksom spetsfundighet, utan det handlar om tro. Ett brottstycke i det samtal, det är ganska komplicerad och lite tålamodsprövande läsning att läsa det 8:e kapitlet här. Men ett litet brottstycke bara, för Jesus han befinner sig i debatt med de här fariseerna. De tycker att det där är, de känner sig såklart avklädda själva nu. Är det de som har fått stå till svars? Det var de som ville, men de gick därifrån. Och så säger han, ty om ni in, i Johannes 8, versen 24-28, ty om ni inte tror att jag är den jag är, ska ni dö i era synder. De frågade, vem är du då? Jesus svarade, varför talar jag alls till er? Jag har mycket att säga om er och mycket att döma er för. Men han som har sänt mig talar sanning. Och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen. De förstod inte att han talade till dem om fadern. Och Jesus sa, när ni har upphöjt människosonen så ska ni förstå att jag är den jag är. Och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som fadern har lärt mig. Här är det som om Johannes han gör allting för att läsaren ska upptäcka den här pärlan. Jesus är, jag är. Två gånger måste han säga det till fariserna. Varför pratar jag ens med er? Jag är den jag är. Det kan inte sägas mycket tydligare. Jag är Guds son och om ni tror på mig så ska ni inte dö i era synder. Då ska inte mörkret förbli i era hjärtan. Då ska ni få se ljuset. Då ska ni kunna leva rättfärdigt för första gången. Den kristna tron är så enkel och så svår på samma gång. Det handlar om att tro. Det handlar inte om att förstå i första rummet. Det handlar inte om att kunna hela systemet från början till slut. Det är en överlåtelse till Gud. En tro på att hans son Jesus Kristus förlåter mig för min synd. Och jag visar min lydnad till den tron genom att gå dopets väg och döpa mig i vattnet. That's it. Så enkelt och så svårt på samma gång. Jag förstår det. Jag har haft turen och blivit uppvuxen med detta. Jag har fått det med mig till min modersmjölk, i mitt sammanhang. Jag har vuxit upp i kyrkan, jag har hört de här sanningarna och successivt har jag fått ta till med dem. Men människor som söker sig till Gud idag som kommer med... Alltså, jag fattar att det tar tid. Jag fattar att det är svårt att ta till sig. Och ibland kan man tänka så att predikantens uppgift är att på något sätt försöka övertyga dig om Bibelns sanningar och liksom, du vet... Det är mitt jobb ändå här, att försöka förklara vad som står här så att du begriper. Jag är hemskt ledsen, men jag har inga sådana ambitioner. Jag kan inte det. Inget av mina ord kommer kunna övertyga dig. Men däremot så tror jag att kyrkan samarbetar med den helige ande. Och det är någonting annat. Det är den helige ande som talar till dig, som lockar dig, som skapar en längtan i dig, som säger, kom, det du hör är sant. Låt oss gå dopets väg, du och jag. Låt oss vandra tillsammans. Och det gör att jag fortfarande tänker att jag kan predika, för det är inte jag som gör det där sista. Det är den helige ande. Och därför så skulle jag vilja avsluta med att tala lite då om ljuset. Det var ju det som det handlade om idag, eller hur? Ljuset. Men ljuset har en viktig funktion hos Johannes. Han jobbar ganska ofta med motsatspar. Sanning och lögn. Han talar om ljus och han talar om mörker. Han talar om frid och ofrid. Och han är dramatisk i sitt sätt att berätta. Han lyfter ytterligheterna. Och I sin inledning av evangeliet, det här är välkända ord för dig som läser Guds ord och har hört mig predika, jag återkommer ofta till dem, så sätter han tonen direkt om ljusets betydelse. I begynnelsen fanns ordet, skriver han i Johannes 1, versen 1-5. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Mörkret har inte övervunnit ljuset, hörni. Amen. Jag vet, man får inte så mycket mer respons än så i en svensk kontext. Men jag vet att ditt inre bubblar av glädje. Ljuset har inte besegrats. Ibland är det lätt att tänka så. När man bläddrar i tidningarna och scrollar igenom nyhetsflödet så tänker man, var är ljuset? Ljuset lyser här. Ljuset lyser i varje levande kyrka. På varje plats där man tillber Gud tillsammans och liksom sträcker sig bortom sig själv, där finns ljuset. Och ljuset tänds av den helige ande i oss. Allt ljus har sitt ursprung hos Gud, säger Johannes. I första Johannes, nu ägnar jag mig en del åt övrig Johannes litteratur. Han har skrivit breven och han har skrivit Johannes uppenbarelse i slutet av Bibeln. Men i första Johannes breven, vers 1-5, så säger Johannes tydligt, Gud är ljus. Och inget mörker finns hos honom. Han är också väldigt tydlig med Johannes att det är Jesus som ger oss det där ljuset. I Johannes 9 så botar Jesus en blind man. Och i vanlig ordning så är ju liksom, Johannes väver in så mycket av symbolik i allt det Jesus gör. Så medan Jesus möter den här blinde mannen så säger han, medan dagen varar så måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer. Då ingen kan arbeta. Men så länge jag är i världen så är jag världens ljus. Och så spottar han i marken. Han gör en deg och han helar den här mannen genom ett märkligt förfarande som jag inte begriper. Men han kletar, smetar kladd på hans ögon och så blir han frisk. Jesus är världens ljus. Och Johannes är ganska tydlig med oss också som har fått ta del av det här ljuset. Att vi också ska leva på ett sätt som lyser upp den här världen. I första Johannesbrevets andra kapitel så skriver han, mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. Ändå är det jag skriver ett nytt bud. Det visar både hans och ert liv. Till mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. Den som säger sig vara ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Och den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Alltså symbolen av ljus och mörker, den är ganska självklar för var och en av oss. Ljuset lyser in i den mörkaste vrår. Ljuset är starkt. Ljuset hjälper oss att se, hjälper oss att förstå. Det är därför Jesus kan vara så väldigt, väldigt tydlig med att den fariserna som träder fram och som verkar vara så upplysta begriper ingenting. Ingenting förstår de. Medan den fallna kvinnan, som alla tänker har misslyckats totalt med sitt liv. Hon har ju tagit varenda snedsteg som går att göra. Hur kunde hon riskera allt sitt anseende för en sån grej? Hon verkar ha förstått allting när Jesus kommer i hennes närhet. Den helige ande lyser upp sanningar om mig själv, om vem Gud är och min plats här i världen. Ljuset är så viktigt. Jag skulle bara vilja avsluta med en blick mot framtiden. För det är så att även om ljuset lyser i mörkret och mörkret inte har övervunnit det, så precis som Julia sa här i inledningen, vi känner emellanåt av det där mörkret på ett ganska konkret sätt i våra liv. Ibland är det tufft att vandra. Vi är inte en kyrka som säger att allting bara är liksom happy clappy. Kom till Jesus och sen löser sig allting i ditt liv. Men jag står för att ett liv hos Kristus, så har ditt liv en grund som gör att du kan hantera det mörker och den storm som kommer till våra liv emellanåt på ett helt annat sätt. Han är med dig. Han är med dig. Han är där för dig. När Johannes börjar att skriva på den delen som beskriver Jesu död och uppståndelse, då skapar han i sitt författarskap, liksom, han skapar en känsla av mörker. Jag vet inte om ni har tänkt på det när jag har läst Johannes evangeliet. Men när Judas liksom tar det där brödet och doppar det tillsammans med Jesus, så gör Johannes en liten notis som jag inte tänker är tillfällig. Det står i Johannes 13:30, men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt, skriver Johannes. Det var natt. Och till och med när kvinnorna ska upp till graven för att liksom smörja Jesus och, ni vet, förbereda honom, eftersom det var sabbat och man inte kunde göra det ordentligt, så skulle man göra det i efterhand. Så står det: tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon var där medan det ännu var mörkt. Det finns liksom en känsla av mörker. Men när han som en åldrad man, Johannes alltså, får en syn på Patmos, när han får se den nya himlen och den nya jorden, den nya Jerusalem komma ner från himlen, så återvänder han till sitt språkbruk om ljuset. Och den här texten ska vi stå upp när vi läser den. Lovsångsteamet kan komma fram. Vi ska alldeles strax be tillsammans. Men tänk er nu den här dynamiken som Johannes har liksom arbetat med. Mörkret som han tycker ändå omsluter berättelsen om Jesus. Hans död. Den liksom hänger sig kvar, och mörkret är en del av den mänskliga livserfarenheten. Oavsett om du kallar dig kristen eller vad den är, så möter vi i den här världen mörka perioder. Men när Johannes ser den nya Jerusalem, när han ser hur världen kommer se ut efter Jesu återkomst, då skriver han så här: något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel. Han och lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus. Ty Guds härlighet lyser över jorden, och lammet är dess lampa. Och folken ska leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden, och dess portar ska aldrig stängas om dagen. För natt blir det inte där. Det är vår framtid. Kära du som brottas med ditt mörker idag. Det här är den bild som Gud tecknar om det som han kommer att återupprätta en gång vid den här tidens slut. Det är vår tro, det är vårt hopp, det är det vi längtar efter, det är det vi tror på. Och det fina med att leva med Jesus i den här världen, det är att en strimma av hans ljus kan ibland av nåd få träffa dig. Kan ibland lyfta din blick och du känner: jag vandrar med honom som en dag ska inrätta ett rike där det alltid ska lysa, där det alltid är ljust och där inget mörker mer kommer vara. Nu är det så. Det förnekar jag inte. Men jag önskar så att den helige ande skulle med sitt ljus lysa upp dina vrår av mörker. Att han säger: kom till mig. Nu vandrar vi tillsammans, du och jag. Jag ska ta dig igenom de snåra passagerna. Jag ska ta dig igenom mörkret. Du och jag, kom nu. Hans inbjudan är här ikväll. Ikväll, hoppas jag. Det är inte Det är inte mörkt än, det är ljust idag. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.